Du lyssnar på Livet med humor av och med mig, Hanna Doxon, journalist. Nu har vi kommit till den sista delen med Marcus Anders Andersson. Och nu ska det handla om hans något komplexa förhållande till att stå på scenen. Livet med humor är en del av poddserien Livet med, där jag utifrån olika förutsättningar och perspektiv lyfter fram förhållandet till psykisk hälsa. Hur står det till med det norrländska vemodet idag?
Det är hyggligt. Skulle jag säga. Det reder sig. Har inte riktigt börjat storma än. Men det är alltid. Det är konstant.
Ska vi ställa frågan direkt här, Marcus? Har du vaknat riktigt ännu?
Jo, men jag börjar sakta men säkert bli människa.
För du har ju lite speciella sovrutiner, har jag förstått.
Sover aldrig.
Så när, om man vill träffa Marcus vaken 200%, vilken tid på dygnet träffar man dig då?
På vardagar efter 12. Då när jag fått in med lunch och 3 koppar kaffe. Och på helgerna 4 tidigast.
Men hur är du före du har så att säga vaknat? Även fast du är högst levande och går runt och jobbar liksom.
Jag plockar inte upp ironi. Jag förstår aldrig inte ett dugg om ironi. Man kan hitta på vad som helst och jag kommer tro på det. Och ordvitsar är jag alltid för trött för att plocka upp. Det är...
Alltid?
Det är för smart för mig. Det är så... mycket lingvistisk konst som blir för svårt för mig. Så när jag hör en ordvits så blir jag bara arg. Som när jag tittar på ett svårt konstverk och blir frustrerad över och känner mig dum. Jag inte begriper det.
Du ger ju intrycket av att vara en ganska jämn person i ditt humör. Men finns det en arg liten kille där inne också som bara, för helvete?
Jo, ja, men det finns. Absolut. Och jag tror att det är... Jag har ju GAD. Generaliserad ångestsyndrom. Och sen också det med det här vemodet. Som jag alltid går omkring och har det, det är konstant, så verkar jag lugn för folk. Typ på jobbet om det blir kaos så sitter jag alltid lugn och säger ja, men det är vad det är. För jag tycker att man ska inte ta ut men om man skulle bli orolig redan nu, då kommer det vara ännu sämre när det blir värre. För det är som det absolut kommer bli. Och jag fick veta när jag gjorde en undersökning att jag är på spektrat. Och de sa, jag har hyperaktiva tendenser, sa de. Och sen sa de att det skulle ta ett år att komma fram till det helt säkert. Och då sa jag, det har inte jag tid med, jag har inte koncentrationsförmågan, vi skiter i det.
Kan du berätta lite vad en sån utredning skulle kräva? Det är ju inte bara du som är involverad i den, vad jag förstår.
Nej, utan det är så här, då blandas familjen in, blandas, man pratar om sin barndom och det är väldigt mycket de försöker hitta. De försöker hitta ifall resten av familjen har påminner eller om man bara är galen.
Men hade du familjen stöd i det om du skulle vilja göra en utredning liksom?
Det tror jag ändå.
Du frågade aldrig.
Nej, det har jag inte tid med. De har annat för sig. Varför ska jag behöva involvera de stackarna? De har ett hus att betala.
Men hur känns det idag då? Du är nu outredd på spektrat.
Outredd? Där har vi en titel. På en.
Den är outredda.
Outredd, det är exakt vad jag är. Nej, men alltså det går bra. Det reder sig i alla fall. Så det brukar vara klassiker nu till våren att när solen kommer och blir lite varmare att ljuset att man säger ja. Nu mår jag bra nog för att söka hjälp.
Ja, det kommer några månader här
nu ska jag prata om. Nu mår jag bra nog för att ta tag i det här. Och sen så tar man tag i det och sen
blir det höst.
Och sen så blir det höst och man bara, vet du vad, vi skiter i det här, jag pallar inte.
Men det kommer ändå viljan.
Jo, eller hur?
Du skriver och framför även poesi.
Ja.
Och då vågar jag kalla dig estradpoet.
Ja, men gärna. Kallas jag gärna.
Det är ett epitet du bär upp.
jag klagar inte om någon. Jag skulle inte säga emot om någon kallar mig det.
Är det annorlunda mot när du kör stand-up?
Jag tycker att det är mycket läskigare att köra poesi. Det är så mycket annat. Jag måste, då är det fler känslor som jag måste baka in i det jag berättar. Men det är väldigt skönt. Jag gillar att ha många olika kulturuttryck. Och poesi var en väldigt, väldigt bra sätt att få grotta ner sig mer i berättelsen. Och sånt där. Sen är jag ingen bra poet. Men jag tycker om det.
Det råder det delade meningar om här i studion, tycker jag. Men jag tänker just det här vemodet som du pratar om. Och alltså när jag har sett dig på scen göra estradpoesi, alltså du blottar ju, det känns ju ändå som att du blottar din själ där de där sekunderna du läser dina saker. Har jag fel?
Ja, men det känns mycket naknare att gå upp och läsa poesi. Då är mycket, mycket råare känsla och publikens reaktion tar mycket hårdare. Både de bra och dåliga känslorna. Och det är också för att jag är...
Det drabbar dig, låter det så?
Ja, men det drabbar mig. Och jag är inte lika... Men jag är inte lika van den scenen heller. Så, men jag älskar den scenen. Den är fantastisk. Jag vill uttrycka mig på så många olika sätt som möjligt. Skulle vilja lära mig att måla också. Men det, där är jag... Oh, det kan jag verkligen. Det fick jag höra redan när jag var 9 år.
Så
min bildlärare sa du har ingen fin motorik, du kan inte här.
Hur tog du det, Marcus, du som ville så gärna?
Jag tog som så här, oj då, får jag väl sluta. Sen försökte jag bilda igen i högstadiet och då sa de, du får MVG om du... Nej, du får VG om du får MVG på det här teoretiska provet. Och så fick jag MVG på det. Och så satt vi där och skulle sätta slutbetyget och så här, och läraren hade skrivit VG och tittade och så här, ja Marcus, jag vet ju vad vi kom överens om. Det känns inte läraretiskt att ge dig ett VG, du ritar fult. Och så fick jag ett, så suddade han bort V-et och jag bara, ja men då... Jag fattar.
Men alltså, ja, det är otroligt intressant, Marcus, för jag har aldrig hört det här. På vilken nivå ligger du? Alltså, är det, det är inte ens en streckgubbe vi pratar om här.
Det här jag pratar om att man skulle ha intentions i alla ens penseldrag. Det finns inte alls. I huvudet ser jag ju att jag vill göra det här. Men hela den där långa vägen som bilden måste resa till handen hinner förvräng. Det är så här, det är ADSL-nätverk. Det är ingen fiber som...
Det bara tar stopp i typ axeln och bara händer. Min fråga är om det kreativa skapandet skiljer sig när det handlar om poesi om man jämför med komik.
Det skulle jag säga. Brukar försöka utmana mig om att försöka... Jag har ofta försökt utmana mig med att inte vara rolig på scen. Och till många... I början, jag hade ett soloprojekt som var rent fruktansvärt. Det var så här, alla ser mig bara som den roliga. Jag har faktiskt ett stort, jag är djup.
Lite Ulf Lundell där, känner jag.
Ja, och så gjorde jag och hade en fruktansvärd grej. Det var så mycket tryck på att det skulle vara allvar att det bara blev en... Det var för mycket allvar och jag har märkt att det är också när jag skriver böcker eller när jag skriver noveller, när jag skriver poesi, så försöker jag alltid först vara väldigt allvarlig, men så märker jag, det är inte min röst, det är inte så jag tar fram, utan jag kommer närmare saker om jag försöker vara lite rolig. Mer avslappnat allvarligt.
I ett gränsland någonstans, ja, mellan humor och allvar.
Ja, men typ där. Mm. I alla fall att det ska vara... Det behöver inte vara dödsallvarligt. För det finns mycket humor även när det är dödsallvarligt. Nästan där det finns som mest.
Vilka känslor är utmärkande hos dig, Marcus?
Mycket ångest. Mycket stress. Som händer inne i kroppen hela tiden. Men också alltså, väldigt mycket, mycket glädje. Jag har... kommit ifrån det. Jag var väldigt arg och ledsen och svårmodig kallades jag som tonåring. Men har blivit lite äldre och sen börjat fatta lite. Alltså jag har haft sån fruktansvärd tur med att lära känna fantastiska människor. Jag har fått möjligheten att träffa massa fantastiska människor. Jag har fått en möjlighet att uttrycka mig. Och det är så mycket bra grejer som jag har, som om man frågar mig känns som att jag bara lyckas snubbla in i av ren och skär bontur. Så jag är också, alltså, ångest, stress och tacksamhet.
Men om vi då pratar lite ångest, hur kan det se ut i vardagen?
Väldigt, väldigt förlamande. Så om man sitter hemma själv och bara hemma själv, kan det bli att man ligger och stirrar, sitter och stirrar, eller att man slår på typ någon riktig hjärndöd video som man bara tittar på, eller man spelar ett spel som man är knappt med, utan man som bara håller, man fingrar och håller på i för att sen så får hjärnan bara springa iväg, springa såna runder. Tycker inte om att vara hemma, tycker jag inte. Tycker mycket mer om att vara bland folk. Sen behöver jag de där pauserna för att jag är introvert.
Du måste hinna annars en timme åtminstone per dag.
Jo, sen måste hem och som landa. Men sen så vill jag också iväg igen. Så länge saker händer så stannar man inte upp och funderar så mycket. Och det är mycket lättare att påminnas om det man ska vara tacksam för. När man är bland folk och man ser att världen snurrar. Det är inte bara ens huvud. Ja.
Men vad ser du som dina utmaningar då i livet, för att ta en liten fråga?
Mina utmaningar? Alltså att jag låter ångesten och viljan att distrahera mig så mycket. Jag låter den ta för mycket plats och så blir det helt plötsligt att man då får springa ifatt allting istället. Och så blir det lika jobbigt som huvudet sa att det skulle vara. Så det blir en självuppfyllande profetia istället för att bara ta tag i det på en gång.
Ja, så du menar att du ligger efter i saker som du måste ordna med? Liksom?
Ah, jo, precis. Mm. Så att det blir istället att jag jagar i fatt. Och så att jag skjuter på saker alldeles för länge för att man får ångest över det. Och så håller man på, så väntar man på det så länge att det till slut är legit för att du har skjutit på det för länge.
Men väg ut, då tänker jag på dina fördelar här. För något måste ju väga upp den här ångesten. Liksom. Vad är det som ändå gör att du sitter ju här och det är pigg och glad? Det tycker jag i alla fall. Det är vad jag ser.
Ja, men fan. Nej, men det är det. Det håller mig på tårna.
Den stereotypiska bilden av stand-up är att ångest är nödvändig för att kunna skapa humor. Stämmer det?
Ja, alltså det... för mig har den varit viktig. Alltså gadden har gjort att jag har bara fastnat i situationer, roterat och fridit och vänt på olika kuber och sen så... Så du vrider på den nog länge, så märker man att det här är lite kul också. Det här är ångest, men också lite kul. Men jag tycker att det är inte en rättvis bild om vad stand-up är. För att mycket stand-up kommer från glädje.
Hur skulle du själv beskriva din humor?
För det mesta glad. Ändå. Det finns en sorts whimsy där i. Men, eller ja, är det som jag beskrev det en gång med att det är ett där väldigt sprakande tackkort som ser riktigt glädje ut, men sen när man öppnar det så är det bara ett skrik.
Ett sånt här ångestskrik, jag tänker på den här tavlan, du vet.
Ja, jo, men exakt.
Skriet heter det, va? Ja, men... men nu pratar ångest. Men har du fått någon kritik någon gång? Där? Men vad pysslar du med, Marcus? Ska du verkligen göra det här?
Liksom? Ja, jo, men det har man fått. Och det, jag tänker ju själv väldigt ofta, så här, vad sysslar jag med? Men jag tror den mest bitande kritiken som man får, det är när någon kommer upp efter ett dåligt gig och säger, jag tycker att du är modig.
Då svider
det. Det var inte därför jag gick upp på scenen.
Hur ofta händer det, Marcus, om vi ska välja?
Färre och färre gånger. Och det är tur det i alla fall. Det betyder att det går till rätt håll.
Kan du beskriva känslorna från att du kommer till stället där du ska köra stand-up till att du går på scenen?
Nervigt. Väldigt mycket nerver. Förr så kunde jag vara nervös en vecka innan jag skulle köra gig. Nu så har det... Med tiden så har det börjat dras ner och nu är det så här, sista timmen är jättenojig. Om jag ska köra sent på en kväll så har jag väldigt svårt att skratta och lyssna på de andra komikerna, för jag är helt inne i mitt. Sen efter jag har gått av, så skönt att gå av.
Men står du liksom i ett hörn då, eller var befinner du dig i lokalen?
Jag vandrar omkring mycket. Lufsar runt som en orolig björn. Jag har en sån här inre publik och det är mina närmsta kompisar uppe i, alltså närmsta barndomskompisar. Det är de som jag vill få skratta. Och så är det kul om publiken skrattar.
Men sen när man ser dig på scenen så ser man ju en lugn och trygg norrlänning. Precis som man hör här, tycker jag, i podden. Men hur är det inuti dig när du står på scenen?
Då är det, alltså det är så adrenalin. Alltså jag är aldrig så mycket i nuet som när jag står på scenen. Och jag är väl, men även på scenen så är jag väldigt adrenalinig och nervös. Jag har en tung ölflaska som bara gör så att handen inte skakar. Testade en gång när det skulle vara svår att jag tänkte jag skulle dricka vin. För jag hade sett Dylan Moran och tänkte jag ska bli en sån där tänkande komiker som sätter och så här och bara what's the deal with Socrates? Och så köpte jag mitt glas vin men bara skakade så mycket att jag spillde vin över hela mig själv. Nej, så jag är en dricka-öl-komiker. Jag vill ha den tyngsta flaskan jag har.
Oavsett vad du känner när du står där, när infinner sig det här ögonblicket av lycka? Kan du förklara det?
När jag går av scenen.
Oj!
Då mår man fantastiskt. Oavsett om det går bra eller dåligt, antingen så är det tack gode gud att det är över. Eller så är det så här bara tack gode gud att det är över.
Kan det vara så att man liksom inte vill gå av scenen när man känner att det bara flyter?
Alltså ibland när man kommer in i det här, alltså att jag brukar känna det som att, det är, att man är på en, att man surfar. Och så när man som där bara, eller typ en pumpa puder eller någonting, men det är så här, alltså man känner varje våg som kommer och man har koll och man ser vågorna, så man ser skrattvågen komma och man kan så här rida på den en liten stund och sen så hittar man nästa våg. Det är en sån fantastisk känsla. Man är så närvarande.
Men hur länge varar denna fantastiska känsla?
Ja, inte länge. Den varar väl tills 6:30 när larmet ringer dagen efter.
Vad betyder publiken för dig?
Det betyder jättemycket. Det är den som formar och skapar hur man tar sig vidare nästa gig. Vad som man behåller, vad man väljer att slipa på. Och att folk kommer och tittar tycker jag är helt otroligt.
Det ger en kick varje gång, låter som.
Det är lika häftigt varje gång. Att säga, shit, det kom folk den här gången också. Vad tusan.
Men om det sitter 5 personer där en kväll, vad gör man då? Bara så här, vi ställer in.
Nej, alltså jag tycker att det är... För då, alltså... Då har de 5 verkligen gjort en uppoffring som har kommit dit. De 5 är de enda som kommer dit. Det är otroligt att de har gjort det. Jag tycker att det... Det är väldigt mycket läskigare, för att då ser man verkligen bara, man hör de individuella, det kan ju bli en våg, utan det blir bara lite
en bris.
En annan pearl händer.
Men vi var inne lite på det här just med vad det innebär stand-up-rummet, eller vad man säger. Känner du energin i rummet?
Det känner man av. Det är en väldigt levande, väldigt levande konstform. Där publiken är väldigt viktig i hur kvällen tar sig. Och så här, de andra komikerna som jag kör med är också väldigt viktig. Det är unikt varje gång, känns det som.
Men hur viktiga är skratten för dig?
De är viktiga ändå. Det är det man suktar. Men så det är en sån snabb omvandlingsprocess. Man får direkt respons på det man säger. Men det är inte så direkt kontakt med ens publik som är väldigt få förunnat många andra konstformer.
Hur många skratt behöver du för att vara nöjd?
Oj. Alltså så länge jag har en som har, om det är en person i publiken som har jätteroligt, som inte kan hejda sig trots att alla andra, så här, trots att den där tryckande tystnaden är där, och så hör man att någon tycker att det är kul. Det räcker för mig. Den fångar man upp. Och så här, bara, du och jag. Vi har något.
Men hur räddar du en situation när ingen skrattar, eller som det kallas på komikerspråk, bombar?
Förr märktes det på mig att jag förväntade mig ett skratt och sen kom en tystnad. Och sen så att jag inte var beredd på det. Och sen så blir jag så här. Utan så kan man, jag får lära mig att har fått lära mig att fortsätta verka trygg, ta en klunk, låta pausen existera. Det får vara tyst ibland då, någon måtta får det vara. Jag minns en gång då jag körde på en fritidsgård och första gången jag var riktigt medveten om att det bombade och jag så här, kände att jag inte var bra och publiken tyckte inte om det. Och jag kämpade och harvade och ingen skrattade. Och så fick jag veta efteråt att en polare hade som kommit förbi och kikat in. Sett att det gick jättedåligt. Och så hade han sagt till en annan kompis: ja, det är ju kul att han håller på. Och sen hade han vänt.
Men alltså, hur tar du dig igenom det liksom, när det bara går åt helvete?
Alltså förr fick jag panikångest jämt om det gick dåligt. Nu så har jag blivit lite bättre på det. Alltså man sitter efteråt och man är ju lite skakad. Och man ifrågasätter verkligen allt. Det är här, vad gör jag här på scen ens? Varför håller jag på? Det tär fortfarande på en. Men det viktigaste då är bara att hoppa på det igen. Om man vill fortsätta, man får sluta. Men jag tycker att man inte ska sluta.
Det är en del av jobbet, låter det som.
Ja, jo. Det kommer alltid vara. Även de bästa kommer behöva testa nytt och kan bomba.
Men hur agerar du själv när du ser att dina kollegor går av scenen efter ett framträdande som inte blev helt lyckat?
Jag försöker i alla fall att bekräfta känslan och vara lite så här, bara, uff, shit. Hur är läget?
Ja, du fångar ändå upp den då?
Eller
klappar så här.
Ja, en liten klapp på axeln och så här, bara, ja. Som väldigt grabbig tröstning.
Men det är viktigt att göra det där, den där lilla gesten för dig.
Ja, ju, eller jag tycker att jag vill ha den också. Tycker att det är skönt om någon säger, alltså om de bekräftar att här, bara, det var inte så bra. Det gick inte så bra för dig. Alltså för mig är det bra. Jag vet inte hur andra upplever det. Men jag tycker det skapar sån dissonans att gå av scenen efter att man vet att man har sugit och någon kommer fram och säger bra kört. Man bara,
ja. Tvivlar du lite på komikons liksom nivå då, eller är det så här?
Nej, det gör jag inte. De försöker bara vara snälla, men det är så inte den världsbilden som jag är i, så jag blir så här, va? Vad tusan menar du?
Hur känns det att ha familj och vänner på plats?
Nervöst på ett helt annat sätt, men det är också de som jag vill ska se det. Det tycker jag. Jag vill att de ska få, det är de som jag försöker få skratta oftast. Så är det där, bara, bra att ni kommer hit. Så
det är de som är liksom testpubliken innan du liksom kör, eller?
Ja, jo, vännerna får, det är där det skrivs det mesta. Man bara sitter och pratar sent en natt. Så jag bjuder dem hellre på en färdig show.
Men vad är det som får dig att vilja stå på scenen när det är så, det verkar ju vara komplexa känslor inblandade i hela upplevelsen.
Jag märker att när jag inte får stå på scenen ett tag att jag blir mer trött, att jag är mer frånvarande. Ett sånt härligt sätt att bara få vara uttrycksfull och kreativ, få stå på scen. Ja, det är väldigt hälsosam grej att göra. Jag förstår inte folk klarar sig utan det.
Men är det ett bekräftelsebehov som ligger i botten, eller är det någonting annat?
Alltså, till en viss del är det absolut bekräftelsebehov. Bekräftelse av resultat man gör.
Hur är relationen er komiker emellan? Är ni konkurrenter eller ett lag?
Jag tycker att vi är ett lag. Särskilt på så här, shower. Då går vi alla upp för att bara göra en så bra show som möjligt. En unik upplevelse för publiken. Ja, nej. Och det är väldigt bra att kunna snacka om humor, prata med varandra om så här, sina sätt och liknande. Det är väldigt givande.
Vad är det finaste som du kan få höra?
Där önskar jag att jag hade kommit på.
Men vems åsikt är viktigast? Är det kollegans eller publikens?
Om man hör någon skratt från bakre raden, säger, yes, fick komikerna att skratta.
Nu har du berättat om ditt förhållande till scenen, men hur känns det som komiker när det blir en paus från stand-up? Alltså verkligen, jag tänker pandemin, vad hände? Blev det kris?
Jag satte igång och gjorde en quizshow för mina kompisar då över Zoom. Och så startade jag podd och sånt där. Och i början var det panik. Men sen efter ett tag så lärde man sig, gud, det här livet utan stand-up, det är ganska bekvämt. Kanske man ska sluta. Jag tror det kändes som att det var många som hade den känslan. Så man kanske bara ska låta bli.
Så du ringde upp dina vänner mitt i natten och levererade ett skämt bara för att få lite bekräftelse och kärlek. Liksom, att du fortfarande är rolig, Markus.
Nej, vi gjorde det över Zoom på quizet istället. Så bara, nu är det 5 minuter. Markus berättar om vad han har tänkt. What?
Men det händer att någon säger till dig att chilla och ta en paus från att vara lite rolig.
Jag tror inte. Alltså, för även om jag vill så kan jag inte låta bli. Tycker att det är så jag uttrycker nästan allt. Jag uttrycker alla typer av känslor och liknande. Så har humor ofta. Humor är sättet jag når fram till dem.
Men vad skulle du säga om någon kommer att säga så till dig?
Sluta skämta, eller va?
Ja, sluta skämta.
Och det har man hört. Och då får man ju sluta. Alltså, det är viktigt att kunna vara... Alltså, viktigt med pauser. Alltså bara... Så här... Till slut så kommer ingen vart. Mm. Det blir mycket roligare om allvaret finns där.
Kan också. Du känna ibland att gud, nu måste jag vara tyst en stund?
Jo. Det har man känt. Det är, man tänker, oj vad du pratade högt och mycket där. Skäms du inte?
Men du, vad är din drivkraft med att stå på scen?
Att få uttrycka mig, 100%. Vill kunna uttrycka mig. Så får en mänsklig connection i att man kan få ta fram saker som man har tänkt på eller saker som man oroar sig över och märka att folk skrattar och... Att man inte är ensam i det. Att andra upplever samma tankar, samma frustration. Det blir enklare att leva så när man vet att man inte är själv.
Hur bokar man dig?
Man kan skriva till mig på Instagram eller på Twitter eller på Messenger.
Skicka röksignal.
Ja, skicka röksignaler. Knacka på. Lägg en sten utanför någonstans på Södervärn med ett meddelande så kanske jag plockar upp det.
Du har lyssnat på Livet med humor. I nästa avsnitt möter ni komiker nummer 2 och det är ingen mindre än Kerstin Ånhammar. Kvinnan som trots sina 63 år fascinerar och roar sin publik oavsett åldersspann sekunden hon intar scenen och äger den faktiskt till hon går av. Livet med poddserien heter podden på Instagram. Markus Instakonto heter Filosofen. Producent är jag, Hanna Doxon.